Nu. Precis. Det är viktigt att ha kontakt. Kontakt med himlen. Jag vill då först nämna här att jag har skrivit en ny bok här som kom för några veckor sedan. Och den tar upp en hel del av det som händer precis just nu, det här året faktiskt. Ett ekumeniskt jubelår. Jag har fått en väldigt god respons. Jag såg till att flera av de kända pastorerna här i landet fick den här boken tidigt, och de har ringt och hört av sig och talat om att den här är så viktig, speciellt att de kristna ledarna läser den, för att här tas upp saker som jag kan säga det, jag tror faktiskt inte att du hör det här någon annanstans, utan jag har bett över det här, jag bad att den helige ande verkligen skulle uppenbara och visa var befinner vi oss någonstans i all den här röran och förvirringen som liksom är i den kristna världen. Det måste ju kunna finnas någon slags vägledning som man liksom kan parera igenom alla de här skären och liksom hitta vägen framåt. Och absolut, det finns Herren, han har en profetisk ande som han vill ska vila över sitt folk, och det ber vi om verkligen, att vi ska få mer utav det, så att utan profetia så blir folket tygelöst, står det. Och det är väl ungefär där vi befinner oss idag. Det är en slags tygellöshet. Men jag ber och hoppas och tror att den här ska bli till någon vägledning för mina kristna underbara vänner. Den här boken skrev jag ju tidigare. Den har gått ut nu snart i 10 000 exemplar. Och bara det är ett sånt otroligt mirakel. Så att nu kan vi sälja den för halva priset, 99 kronor. För den här tjocka boken, nästan 500 sidor. Och så har jag min frus skivor här. Tre stycken för en hundring. Det var det. Och så har jag traktater också. Och det är jättebra. Vi delar ut dem här i Göteborg när vi är ute på stan. Och vi tryckte upp traktater. Det är väl ungefär... Det börjar bli lite dåligt med minnet på gamla dagar. Men jag tror att det var 2 år sedan som vi tryckte upp den första traktaten, den där. Och sen har det tillkommit 2 till. Och vi var inte så där riktigt, visste inte riktigt, kan man dela ut traktater idag? Själv tänkte jag, traktater liksom 70-tal. Det var då man höll på med traktater. Folk idag, de vill ju liksom ha sina skärmar och så vidare. Men det har fungerat jättebra. 250 000 traktater har vi tryckt och de har spridits över landet. Och evangelister på olika håll har delat ut dem här. Och människor har blivit frälsta. Halleluja! Bara det. Människor blir frälsta när de läser traktater. Och så är det så fint ordnat här att här kan man då skriva sina kontaktuppgifter. Den här traktaten pekar inte på någon speciell församling eller samfund eller så, utan den är neutral på det sättet. Men här kan man skriva sina kontaktuppgifter om det är en församling eller om man till och med vill lämna ut sitt eget telefonnummer, vilket en grabb gjorde och hängde upp den nere i Växjö på anslagstavlan. Och en kille såg det där numret, han ringde och det här du skrev om vad som händer när en helt vanlig människa slipper in Jesus i ditt liv. Kan du berätta lite mer om det? Han visste ingenting om kristen tro eller någonting, men han hade läst det där och läst traktaten, och de träffades. Han följde med till kyrkan en gång, 2 gånger. Tredje gången blev han frälst, och sen så fick vi en bild där de stod ute i någon sjö här någonstans i Småland och han blev döpt i vatten. Och sen kom det ett vittnesbörd i tidningen Inblick. Och det var den här första traktaten. Och många fler har fått ta emot Jesus. Så att det här med att dela traktater, det är ingen dum idé egentligen. Eller Jesus sa så här. Han hade en liknelse. Och så sa han så här att Matteus 13. En såningsman satt hemma i fåtöljen. Var det så han sa? En såningsman gick ut för att så. Allt liksom föll inte i god jord. En del föll på vägen och fåglarna kom åt upp det. Och en del föll här och en del föll där. Men en viss procent föll i god jord. Och så är det också när du delar ut traktater. Alla kommer inte att bli jätteglada och bli frälsta liksom utav den första traktaten. Men tänk på dem som blir frälsta. Därför att du inte satt kvar i din fåtölj, utan du gjorde som den här såningsmannen. Du gick ut för att så. Och Bibeln är ju väldigt tydlig och det fattar ju vi också, även om vi är lite begränsade ibland, så förstår vi ju det här att den som sår rikligt, han skördar rikligt. Den som sår sparsamt skördar. Ja. Så vad säger det oss när vi tänker på det? Vad vill vi? Vill vi att det ska bli en rik skörd? Amen. Underbart. Jag ska ta en bild till när jag ändå håller på. Det var så här att Jesus, alltså jag är så fascinerad av Jesus och det är du också. Men hur han liksom möter människor, hur han, man talar ibland om det här med dialog. Man talar om religionsdialoger och så vidare. Hur ska vi evangelisera? Ja, ska vi ha dialog? Ja, jag tycker vi ska ha dialog. Den typen av dialog som Jesus hade med Nikodemus eller som han hade med kvinnan vid Sykars brunn. Det är jättebra att ha dialog. Men inte sån där religionsdialog där man ska titta och höra om allt om andra religioner. Det var inte det Jesus gjorde. Utan när han hade dialog, då var det för att liksom presentera det fantastiska evangelium som han har. Så att samtala med människor, det dialog, det betyder samtal mellan två. Och det är jättefint att kunna samtala med någon. Och Jesus, han satt där på den här brunnskanten där i Samaria, och så kommer den här kvinnan, och ni har läst om det, kvinnan vid Sykars brunn. Hallå, har ni gått i söndagsskolan? Det har ni en del av er här, så jag tror jag. Jag är ju mitt i Småland, det är klart ni har gått i söndagsskolan. Och i alla fall, då sitter han där och samtalar. Och lärjungarna, de pyser iväg. De går in i stan, för de är ju hungriga. Och de går in där och hittar liksom något snabbköp där någonstans. Och sen efter en lång stund så kommer de tillbaka. Och så ser de att Jesus sitter där och talar med den här kvinnan, och de tycker det är konstigt liksom att han pratar med den här kvinnan. Och Jesus, är du hungrig? Nej, jag har mat som ni inte känner, säger han. Och de förstår inte riktigt. Kan någon ha varit här och gett honom mat? Eller? Nej, det var inte så. Och så säger han till dem, lyft blicken och se hur fälten har vitnat till skörd. Och när jag ser den här bilden, den här kvinnan, hon hade ju liksom lyssnat på Jesus. Hon hade ju tagit in allt han sa, och till slut så hade hon ju liksom tagit emot frälsningen, och sen så bara rusar hon in i staden och får fart på hela stan, och folket kommer ut dit i brunnen där Jesus är, därför att de har hört kvinnans vittnesbörd. Hon hade ju inte gått på något teologiskt seminarium i ett antal år liksom för att kunna förmedla någon slags troslära eller någonting sånt. Hon hade bara mött Jesus. Hon visste ingenting. Och när de ställde frågor till henne så, jag vet inte, men fråga honom. Han är där. Halleluja. Och det här ger mig också en sån bild av att detta med att vi, när vi tar emot Jesus, det första vi ska göra det är att förmedla till andra. Inte bara liksom försöka bygga upp en slags kunskap för att liksom sedan kunna eventuellt efter ett antal år, efter någon slags examen, och så ska vi liksom kunna våga säga någonting. Nej, när den heliga ande kommer över er, då ska ni få kraft att bli mina vittnen. Och det hör till den initiala upplevelsen av frälsning. Frälst, döpt, andedöpt. Det är liksom ingången, och sen så kommer den fantastiska fortsättningen. Men vad jag tänkte på här när jag liksom läste det här om Jesus säger lyft blicken och se hur fälten har vitnat i skörd, säger Jesus till sina lärjungar. Och alltså vad de såg och vad de kände, det var ju liksom, de var hungriga. Det var liksom de här basala behoven liksom utav mat och liksom, de skulle in i stan, vi måste fixa käk, va. Då kommer de till Jesus och ställer ner sina kassar och lyft blicken, säger han. Se bort ifrån er själva och era egna behov. Se ut över fälten. Se hur de har vitnat i skörd. Kan du tänka dig här? Här har alltså en kvinna som knappt hade någon kunskap, men hon hade mött Jesus. Hon kommer in i stan, sätter rörelse på hela stan. Men strax innan har Jesu lärjungar varit inne i samma stad och inte gjort något avtryck alls. De var inne där för liksom deras sinne var helt inriktat på att förse sina egna behov. Och de kommer dit och de hittar något ställe där de kan handla och de kommer till Jesus. Men de liksom ser inte, men så kommer de till Jesus, halleluja. Och det är så underbart när vi får komma till honom, för då kan han få hjälpa oss att lyfta blicken och se det vi inte ser. När vi blir så där självupptagna och bara ser, åh, jag behöver det och nu behöver jag det och nu behöver jag det, och liksom hela sinnet och allt vad vi liksom tänker på, vad ska vi äta imorgon och hur ska vi fixa det med betalningarna här i månadsskiftet. Och sök först Guds rike, hans rättfärdighet, sen ska allt detta andra komma att tillfalla er. Så att vad den heliga ande vill tala till oss, det är det att vi måste ändra prioritetsordningarna i våra liv, så att vi liksom ser varför är vi här i den här världen. Är det för att förse alla våra behov? Är det för att vi ska få så mycket pengar som möjligt, så mycket prylar som möjligt, så mycket som liksom hela tiden liksom kan göra att vi kan leva ett välbehagligt liv och njuta, ha det bra och få underhållning och allt sådant där? Är det därför vi är här? Tre stycken var med på vad jag säger nu. Det blir fler sen. Men detta att Herren vill röra vid oss på ett sånt sätt så att vi får den här blicken, så att vi ser vad Jesus ser. Så att vi ser vad Jesus ser. Att vi ser vad Gud ser och vad han såg när han tittade ner på den här jorden. När det beslutades i himlen att det dyrbaraste som fanns, sonen, skulle sändas ner för att rädda de förlorade, för att rädda mänskligheten. Och så att jag ber om det här för min egen del, och jag tror vi behöver be om det här också. För det första, det här som Jesus säger, lyft blicken och se, se fälten, se behoven, se nöden. Här, för några dagar sedan så fick jag ett meddelande sent på kvällen på Messenger. Och då handlar det om en tjej som hon hade tagit en överdos, men hon överlevde. Tack vare att man tidigt kunde ta hand om henne och pumpa magen och så vidare. Och det är liksom det här meddelandet, han be för henne att hon får bli fri ifrån de makter. Alltså djävulen har kommit för att stjäla, slakta och förgöra. Och det är verkligen det han försöker med. Dagen efter så fick vi ett annat meddelande. Be för min bror. Min bror, min lillebror. Jag minns lillebror från år tillbaka när han växte upp tillsammans med våra barn. Lillebror, han är väldigt, väldigt illa ute, och det handlar om liknande situation. Be för honom. Och jag bara kände, det var som att den heliga ande bara tog de här två bönämnena och på något sätt lyfte min blick, och jag fick liksom se, ja men här är bara två exempel på en hel liksom situation där vi har tusentals, och speciellt unga, som inte orkar leva. Den kultur vi lever i, den är inte naturlig. Det är ingen välfärdskultur som vi lever i. Det är i allra högsta grad ofärd för väldigt, väldigt många människor som inte liksom kan mätta sitt inre med materiella saker eller med annat som liksom vi kan ha i överflöd. Men det hjälper inte. Det räddar oss inte. Det är förgängligt. Det ska brinna allsammans. Men det finns ett evighetsbehov. Gud har lagt ner evigheten i människornas hjärtan. Det finns ett rop. Djup ropar till djup. Det finns ett rop ifrån det innersta som stiger upp. Hör vi ropen? Gud hörde, det står om Sodom. Gud hörde ropet som steg upp ifrån Sodom. Gud hörde ropet. Han vill att vi ska höra det han hör. Han vill att vi ska se det han ser. Han vill att vi ska vakna upp och förstå att vi behöver vända blicken bort ifrån allt det här som liksom upptar våra sinnen och fångar och tar vår tid och vårt engagemang, och istället kunna se skörden, se behoven. Herre, här är jag, sänd mig. Använd mig, bruka mig, använd mig. Och det här som då, det blev en sån fruktansvärd nöd. Jag minns, det här var på kvällen, jag minns dagen efter. Jag kan säga, det var en av de mörkaste dagarna i mitt liv, kan jag säga. Det kom ett sånt mörker över mig, en sån ångest. Någonting så, alltså det var helt fruktansvärt. Det som kom över mig. Och på något sätt, jag vet inte om det var Gud som ville att jag på något sätt bara skulle få känna något lite utav det som så många just nu upplever. Utav dessa inre plågor, utav allt detta som liksom plågar på olika sätt. För att det står ju så här att hur lär jag mig bedja om mig genom nöd. Alltså, det var en nöd som kom och som också gjorde att bönerna fick liksom en, det blev ett annat tryck i bönen. Och jag är helt övertygad om att det går ut en ny kallelse från himlen till Guds folk i vårt land idag. Att vi måste se om vårt hus. Vad håller vi på med? Vad gör vi? Vad har vi gjort i våra kyrkor och samfund? Är det så att det är liksom, handlar om underhållning? Att vi ska ha sång och musik? Vi ska ha de där sångerna som vi tycker speciellt mycket om. Vi ska sjunga och höra och det ska vara det som lite allsång på Skansen. Ursäkta, men visst är det härligt att sjunga gamla sånger och visst är det härligt att sjunga nya sånger. Men det får liksom inte bli det att att detta som då är en stor välsignelse, för det är det. Det vill jag inte för ett ögonblick förneka. Men att det på något sätt fyller ut hela programmet så att det blir som en slags själisk njutning för oss som gör att vi liksom stannar i det. Herren vill komma djupare. Han vill röra vid vår ande på ett sånt sätt så att vi kan känna både glädje och sorg. Att vi kan liksom vidröras i vårt inre och att vi också förstår att ibland så behöver vi ha lite andlig krigföring och vara med och driva undan främmande härar. Vi kallar det till att vara soldater i ett krig. Inte att bara njuta av allting utan att också vara med och prisge våra liv på stridsfältets höjder. Det finns ett pris att betala, men det finns också en underbar seger att vinna när vi går i Jesu namn. Och det är kallelsen som Herren liksom ger oss, där han förnyar den här kallelsen, det som han en gång har gjort och det som vi liksom har sett i väckelser som har gått fram i tider som ligger bakom, hur människor liksom reste sig upp ifrån sin bekvämlighet och man tog steg som var i andras ögon helt liksom obegripliga, men det hade hänt någonting. Det var samma sak som skedde med Abraham medan han ännu var i Mesopotamien, står det, så uppenbarat sig härlighetens Gud för honom och kallade honom ut ur Ur. Och så fick han liksom ge sig ut till, det står, till ett land. Han visste inte vart han skulle komma. Och så är det många gånger när Gud kallar oss att vi får inte se allting hela vägen, men vi får ta steg i tro. Och så kan vi läsa liksom Hebreerbrevets 11 kapitel. Genom tron var det. Genom tron var det. Och så ser vi de här som liksom gick. De bröt igenom i sin generation genom att göra saker som för andra såg helt vansinniga ut. Noa, varför bygger du en ark mitt upp på torra land? Vad är det med dig? Är du inte klok, Noa? Hur kan du liksom tro att du ska ha en båt mitt uppe på ett berg? De ska ju vara i sjön. Men Herren har talat, sa han. Och han predikade det evangelium som han hade hört, även om alla var emot honom. Och vi kan räkna upp dem en efter en. En Mose, han lämnade faraos härlighet och allt det som fanns där. Han hade ju vuxit upp där som faraos dotterson. Han lämnade allt det där bakom för att Gud kallade honom till ett uppdrag. Och det har inte förändrats. Historien upprepas. Historien upprepas i Vetlanda idag. där Herren kallar dig till någonting som andra tycker du är inte klok. Hur kan du göra så? Vad är det som driver dig? Härlighetens Gud har uppenbarat sig för mig. Han har en kallelse för mig. Han ska använda mig, och det kommer att ske på ett övernaturligt sätt. Han kommer att bana vägen, därför att om han kallar mig, då har han också en framkomlig väg. Då har han till och med min försörjning. Halleluja. Och det kan jag vittna om. Jag bara har sett så otroligt många under som Gud har gjort när det gäller just de bitarna. Så att, halleluja, han är densamme. Igår, idag, så och i all evighet. Och kallelsen är densamma. Det är inte så att det har blivit en lite mer softare variant nu, med lite mer utspätt budskap och lite mer kulturanpassat, utan han är densamme. Budskapet är lika radikalt idag. Det handlar om att dö. Ja, han kallar oss till att dö. Dö bort ifrån oss själva för att Kristus ska kunna leva i oss. Det är det som är kallelsen. Halleluja. Det är underbart att få känna Herren. Och jag blir så inspirerad också när jag hör om församlingen här, hur nu arbetar och kommer in på skolorna och så vidare. Gud välsigne er i det arbetet. Det är så viktigt att vi inte liksom bara, utan att vi verkligen är där ute där behoven finns. Och de finns verkligen. De finns verkligen. Jag ska läsa en liknelse ifrån Lukas evangelium 11. Det står så här. Ifrån den femte versen. Och han sa till dem: om någon av er har en vän och går till honom mitt i natten och säger: käre vän, låna mig tre bröd, för en vän som är på resa har kommit till mig och jag har inget att sätta fram åt honom. Vem av er skulle då få till svar där inifrån: stör mig inte, dörren är redan låst och mina barn och jag, vi har lagt oss, jag kan inte gå upp och ge dig något? Jag säger det, även om man inte skulle gå upp och ge honom något för att det är hans vän, så kommer han att gå upp och ge honom allt han behöver, för han är så oförskämt djärv. Jag gillar den här översättningen, jag tycker det är jättebra. Oförskämt djärv. Alltså det är Jesus som talar här nu, va? Och nu ger han ett exempel på någon som är en förebild för oss, som är oförskämt djärv. Ja. Är du oförskämt djärv? Nej, det var ingen som var här. Och jag säger er, be och ni ska få. Sök och ni ska finna. Bulta och dörren ska öppnas för er. För var och en som ber, han får. För den som söker, han finner. Och den som bultar ska dörren öppnas. Förlåt. Finns det någon far bland er som ger sin son en orm när han ber om en fisk? Eller en skorpion när han ber om ett ägg? Om nu ni som är onda förstår att ge goda gåvor till era barn, hur mycket mer ska då inte er far i himlen ge den heliga ande åt dem som ber honom? Här ser vi alltså att det handlar om den heliga ande. Den som ber, han får. Den som söker, han finner. Och för den som bultar ska dörren öppnas. Jag ser det här som tre nivåer av bön. Det här kontinuerliga bönelivet. Den som ber, han får. Men så känner vi när vi måste söka. Den som söker, han finner. Men så kommer den här tredje nivån. Den desperata nivån. När man liksom bultar. Bultnivån. Och det är där vi befinner oss nu. Nu behövs det bultande kristna som är med och bultar så att de här dörrarna öppnas. Så att evangelium får gå vidare till de här människorna där fienden har försökt att stänga igen och låsa igen och bomma igen här på ett sånt sätt så att människor inte liksom kan ens finna vägen fram. Herren vill använda oss att bli såna här som bultar och bultar och bultar och bultar tills det öppnas och evangelium kan spridas in på nya områden. Att vi kan inta nya områden, att vi kan inta de här områdena som har sett så oövervinnliga och så svåra och omöjliga ut. Genom vårt bultande så kommer det att öppnas. Den som bultar, för den som bultar ska dörren öppnas. Halleluja. Vill du bli en sån här bultare? Halleluja. Bultare, de som är med och bultar och är med och öppnar. Och vi ska få se hur vi ska få vara med och öppna upp för väckelse i det här landet. Få vara med dem och göra det som generationerna innan oss har gjort. När man bultade på dörrarna och öppnade upp och det som kom som olika såna här väckelseperioder. Inte minst har vi sett i början av 1900-talet hur det gick fram väckelser och det fortsatte sen i olika perioder. Och Gud är densamme, Jesus är densamme, han ska komma igen och när han ser, halleluja, halleluja, han blickar ner ifrån himlen och han ser de här kristna. Nu är det ett nytt allvar, nu är det en ny övertygelse, nu är det en ny tro och förväntan. Nu är det något nytt som händer där nere bland Guds folk. Och så kommer, halleluja, bönesvaren. Han är den som har nycklarna, han är den som kan öppna. Och det kommer att öppna upp och du kommer att få se saker som du aldrig har sett tidigare, därför att Gud, han är undrens Gud, men han vill ha medarbetare, han vill ha dem som står tillsammans med honom och som är med på det här sättet. Halleluja. Vi har fått stridsvapen som är så mäktiga inför Gud att de kan bryta ner fästen, tankebyggnader. Allt det som reser sig upp mot kunskapen om Gud. Vi har fått stridsvapen. Har du fått stridsvapen? Vi har fått stridsvapen som kan driva ner tankebyggnader. Vad är det som står emot budskapet? Vad är det som står emot evangelium? Tankebyggnader. En kultur full med tankebyggnader. En kultur full med otro. Och så att säga sånt som reser sig upp mot kunskapen om Gud. Men det är inget hinder som inte går att övervinna. Därför att vi har fått stridsvapen som är så mäktiga att de kan vara med och riva ner det här. Och det håller på att ske. Det håller på att ske i det här landet. Här börjar det helt plötsligt. Gud, han börjar att arbeta i generation Z. Och han håller på bland de här unga. Och de börjar ställa frågor. De börjar undra. Är livet inte mer? Man tittar på föräldragenerationens materialism och penningbegär och allt sammans det här och tycker liksom, de vill inte ha det därför att det ger inte mening åt livet. Det är ingenting som kan liksom på något sätt mätta den här inre ropet, svara på de här frågorna. Nej, det är inget liv. Är inte livet mer än en massa materiella ting? Ställer de frågor och så får de svar, jo det är det, utan du kan få ta emot Jesus. Och så ser vi de här unga, speciellt grabbar, halleluja, halleluja, unga, jag skriver om det i den här boken också. Alltså det är ju verkligen ett stort tacksägelseämne, men också en utmaning, därför att om nu Gud håller på och väcker upp många unga, så behöver vi ännu mycket mer vara på plats och kunna liksom vara med och hjälpa och föra dem in. Föra dem in i gemenskapen med Herren och gemenskapen med andra kristna och vara med och ge dem vägledning och vara med och forma lärjungar och efterföljare. Halleluja! Vill du vara med? Vill du känna Jesus? Vill du se, halleluja, skaror komma till korset? Vill du se de bli utrustade, inte bara för att bli frälsta utan för att bli väckta, för att vara med, att i sin tur multiplicera det som de själva har fått uppleva genom att vittna för sina kompisar som vittnar för sina kompisar som vittnar för sina kompisar? Och så vill Gud vara med och väcka upp en hel ungdomsgeneration i det här landet. Tror du Gud vill det? Det vill han göra och det ska han göra när han får ett folk som överlåter sig åt honom för att gå in i tjänsten. Och alla kanske inte kan vara ute på gator och i skolor och överallt, men alla kan bedja, alla kan bulta. Alla kan bulta. Jag minns en farbror när vi bodde i kollektiv för många, många år sedan. Och han var en av de som bodde i gemenskapen. Och han, jag tror han var 94 år. Han hörde inte och han såg inte. Men när vi kom in till honom i hans rum där han var. Och liksom han förstod att vi skulle be. Då... Alltså han var med och öppnade himlen på ett sånt förunderligt sätt. Genom att han var en sån bedjare. Han levde i bönen, han levde, han var mer i himlen än på jorden. Och han drog ner välsignelsen och han bad för oss. Och alltså, det, jag kan inte det och jag kan inte det. Nej, men vad kan du då? Du kan vara en bedjare. Du kan vara med och förlösa den helige andes kraft. Och du kan be, du kan vara en förebedjare. Du kan be för kunnare, du kan be för unga och äldre som är ute på ett sätt som kanske inte du kan göra. Herren vill använda oss varenda en. Halleluja. Och du vet, nu är det inte fredstid, nu är det krig. Och till och med ute i stora världen så är det som att vi lever i en slags förkrigstid. Och vi ser liksom dag för dag hur det går fram mot någonting som vi inte vill ha. Men när vi ser, när det gäller Guds rike, då är det krig. Det har inte någonsin upprättats något fredsfördrag med djävulen. Det blir ingen fred där. Nej, ingen fred med djävulen. Utan det är ständigt krig. Och han står på ibland, men vi får vara med. Därför att Jesus har segrat, han har namnet över alla andra namn. Allt måste böja knä för honom. Så att när vi kommer i det namnet, då har vi seger. Då är det seger. Och han har bundit den starke, står det. Så att vi går in i den starkes hus och så hämtar vi ut allt stöldgods som han har samlat där inne. Det är som att gå in i, höll jag på att säga, en sån här nordkoreansk fångläger. Och vakterna är bundna och vi går in och hämtar ut fångarna. Och det är precis det som sker i den andliga världen. När vi får vara med. Djävulen är bunden, säger Jesus. Och vi får gå in och hämta ut dem som han har stulit. Han har kommit för att stjäla, slakta och förgöra. Men Jesus har kommit för liv och övernog av liv. Halleluja. Vem vill du följa? Vad heter han?
Jesus.
Vad heter han?
Jesus.
Ja, halleluja. Det är honom vi följer. Och det är honom vi ska förkunna. Det är han som är lösningen, det är han som är hoppet, det är han som är den enda som kan frälsa. Det finns inget annat namn, det finns ingen annan som kan rädda oss ifrån allt det mörker som finns i denna värld. Men tack och lov så finns Jesus där för att rädda och frälsa. Och låt oss verkligen för det första se till att uppenbarelsen om vem han är, den blir fräsch och färsk för oss var och en, så att vi kan förmedla honom vidare till andra människor som vi möter, så vi ser hur stor han är, hur mäktig han är. Åh, halleluja, hur stor hans nåd är, hur stor hans kärlek är. Tänk vilken kärlek. Och jag ska bara nämna till slut här. Jag tror jag har hållit på ganska länge, jag har ingen aning. Men i alla fall till slut. Jag tänker på när Jesus kommer där, det är vid slutet av Lukas 18, så sitter det en blind man i vägen och så ropar han: Davids son, förbarma dig över mig. Här kommer Jesus, man hade hört ryktet om att han skulle komma, han var på väg in i Jeriko. Och där kommer han i ett följe. Det var precis som att nu skulle liksom Jesus komma in i Jeriko och man skulle presentera staden för honom. Och det var lite, det känns som att man, det var lite celebert besök här. Nu skulle Jesus komma till Jeriko och man hade städat och ordnat. Men man hade inte lyckats att städa undan den här blinde mannen som satt där vid vägkanten. Men när han började ropa så: Tyst. Jesus kommer, du kan inte hålla på här och skrika på det här sättet. Men vad gjorde Jesus? Han brydde sig inte om att de skulle liksom göra det så fint och städat. Och jag tänker på många, den här förfiningen som blir i våra kyrkor. Det blir så fint till slut så att de här som ropar, de vågar nästan inte gå in. För allt som är så fint och alla fina människor och allt är så otroligt och det är så kulturellt och det, sången är det är liksom, ja, allt sånt där. Men i alla fall så vad gör Jesus? Han bryter mot alla regler. Ja, vad vill du att jag ska göra för dig? Vad vill du att jag ska göra för dig? Jag vill ha min syn. Ha din syn, din tro har hjälpt dig. Och så fortsätter han in i Jeriko och folket börjar samlas där. Och vad händer där? Jo, där kommer en liten kort man, han heter Zacchaeus. Han klättrar upp i ett trä för att få se Jesus. Och han var en sån här person som var avskydd av alla där i stan. Och liksom, han vill se Jesus. Ja, och inte bara liksom så här, ja, att det var ett slags nyhetsintresse, utan det var verkligen en hunger och en längtan som drev honom upp i det där trädet. Jag måste se Jesus. Och så, vad gör Jesus då? Han känner av, vet du. Han bryr sig inte om de här som står där framför. Liksom. Det fanns sådana som tyckte det var spännande med Jesus. Men han känner att det blir en slags dragningskraft upp mot trädet där uppe. För där är någon som verkligen behöver Jesus. Halleluja. Så att han bryter med alltihop det andra. Zacchaeus, skynda dig ner, för idag måste jag få gästa i ditt hus. Och hur kan han gå in till en syndare, en sån människa? Hur förstår han inte? Han kan verkligen inte vara någon profet som liksom kan gå in till en sån människa. Men tänk ändå hur han gör. Och jag tror att vi behöver få tillbaka det här hjärtat som Jesus har. När han såg folkskarorna så ömkade han sig över dem, för han såg att de var som får utan herde. De var uppgivna, de var plågade, men halleluja, vi har Jesus, han är vårt svar. Vi har Jesus, vi har honom. Låt oss ge Jesus till alla i våra omgivningar. Han är världens hopp. Halleluja, är du med på det? Halleluja, vi ska sprida evangelium, ge ut av det vi har fått och människor ska bli frälsta och befriade. Amen. Tack Jesus att du vill använda oss allesammans, Herre. Åh, kommer din smörjelse över oss. Kommer den heliga ande, Herre. Fräls oss från oss själva, Herre. Från alla våra egna behov och våra egna agendor och allt som upptar våra sinnen, våra tankar och allt som vi liksom planerar utifrån oss själva, Herre. Jesus, nu ber vi, Herre, att du ger oss en ny prioritetsordning där vi kan planera utifrån dig, Herre, utifrån ditt rike, Herre, att vi kan få vara med, Herre, och bara vara de här tjänarna som på det här sättet får gå in i det som du, Herre, har kallat oss till, Herre, men som vi kanske ibland har glömt bort eller tappat bort på vägen, Herre. Tack att du kommer, Herre, med förnyelse i den helige ande. Förnya oss, Jesus. Förnya mig och förnya oss allesammans, Herre, på ett sånt sätt så att vi kan se med dina ögon, höra med dina öron, Herre, vidröras med ditt hjärta, Jesus. Åh, jag bara prisar dig. Utgjut av din kärlek i våra hjärtan, Herre. Den kärlek som gjorde, du bevisade kärleken genom att du dog för oss medan du ännu var syndare. Låt den kärleken få flöda, Herre. Låt den kärleken få flöda i och genom oss och genom din församling, Herre. I Jesu namn. Amen.